Välkomna tillbaka till Hockeystudions podd. Ännu en vecka har passerat förbi i den internationella och nationella hockeyfamiljen. Dags att prata om det som jag och Hans Abrahamsson älskar mest av allt, ishockey. Hur mår du, Abris?
Tack, bara bra, Thomas. Det tycker är, det var faktiskt en ledig helg, om man får säga så. Så att jag känner att jag är full av energi.
När du är ledig, sitter du smygkika på mobilen och liksom, eller drar in radiosporten, eller kan du hålla dig helt borta från SHL och Hockeyallsvenskan och SDHL?
Nej, jag kollar det mesta faktiskt. Jag sitter inte ens och smygkollar, utan jag håller koll via tv-apparaten. Så det blev nog tre matcher i alla fall som jag såg i sin helhet. Och sen var det väl sammandrag från övriga där. Så att det var mycket hockey.
Så en ledig helg i Abris liv,
ja,
alltså.
Ja, men det är ju faktiskt stor skillnad. Det vet ju du, att jobba på hockey eller titta på hockey är ju en enormt stor skillnad. Så att man kan bara se matchen och sen bara släppa den och gå vidare med annat hemma. Så att det är stor skillnad faktiskt.
Är det text-tv 377 som gäller, eller radiosporten och mutad tv-sändning, eller hur jobbar du?
Nej, men jag följer faktiskt C-mores sändningar. Jag tycker att de gör allt som oftast är väldigt bra, så att det måste jag säga. Så att jag sitter och kollar där, och man får ju väldigt mycket, när det inte är så mycket reklam heller, så får man ju väldigt mycket hockeysnack, och det uppskattar jag ju. Så att jag kör rakt av med Simon.
Idag ska vi gå igenom spökmål, hysterisk form i hockeysverige, utbrott och undanflykter och ännu mer utbrott. Var börjar vi någonstans?
Ja, jag hängde inte riktigt med mycket utbrott, kändes det som, eller? Var det inte så?
Ja, vi vill
av något utbrott direkt.
Det har varit väldigt många utbrott, och vi slänger oss direkt till det som hände i Stockholm förra veckan här. Djurgården har inte så bra form, och vi hade Joakim Eriksson då, strategisk sportchef för Djurgården. Jag tror han har också varit vice vd nu. Jag tror han var också vd under ett tag när Jenny Silverstrands ersättare inte var klar. Djurgården har ju då, de har varit värdelösa på hemmaplan ett tag. Jag såg deras matcher i tisdags och i torsdags. Jag kollade på tv lite på deras match på lördagen. Och någonting är fel i laget. De levererar inte. Vi stannar där innan vi kommer in på utbrottsgrejen. Vad upplever du är fel med Djurgården Hockey just nu?
Självbilden skulle jag nog vilja sammanfatta
det
med lite grann.
Det är som samma sak med Malmö och Brynäs och sådär.
Ja,
att man är bättre. Ja. Att man tror att man är bättre än vad man är.
Ja, jag vet inte om Malmö riktigt. Och, ja, inledningsvis spelar man ju lite konstigt Malmö. Men jag vet inte om det är riktigt det. Nej, men jag tänker så här. Hur många hade fem lag bakom Djurgården i tabellen när den tippades inför säsongen? Det var nog inte så många, tror jag. Man var ju tippad där nere i Djurgården. Man var ju väldigt försiktig med att förstärka laget och sådär. Jag tror att skulle man dra snittplacering på Djurgården skulle jag kanske gissa att man var så här 11 kanske, eller något. Nu överpresterar man ju till viss del, tycker jag. Hade ju ett jäkla målvaktsspel med Mantas där, och William Eklund gick på vatten och några till som var med och bidrog även under en tuff skadeperiod där i november-december. Sen är det som att man har tappat bort det där lite grann och tycker att nu är vi så bra och nu behöver vi inte göra de här basic grejerna och nu behöver vi inte jobba hårt och sådär. För mig är ju Djurgården en av flera kvalkandidater inför säsongstart, och det är ju egentligen inget i lagbygget som har förändrats under säsong så att man ska tänka något annat. Jag tycker att man lägger fokus på väldigt mycket konstiga saker. Jag reagerade redan när man mötte Brynäs i något dubbelmöte, och Robert Olsson la ju enormt med energi på och tala om vilken filmare Greg Scott var istället för att konstatera att hans lag släpper in 3 mål i samma powerplay och sånt. Det blir den där typen av energiläckage som jag inte alls tror Djurgården är förtjänt av.
Ännu ett utbrott som har präglat hockeysverige här i hösten. Jag tycker också att de äldre spelarna, nu vet jag att Dick Axelsson gjorde mål här i lördags, men jag tycker också att de äldre spelarna, Dick Josefsson skadad, Högström är med. Jag tycker inte de levererar riktigt. Speciellt 5-5 så känns det helt ofarligt när Djurgården är på isen. Det finns noll tillstymmelse till offensiv hockey, och det finns noll tillstymmelse till att man skapar någonting farligt i den här farliga zonen framför mål. Det är väldigt, jag vet inte, när jag såg ett sånt här lamt Djurgården senast. Det kan vara när de åkte ur för, om det är 7 år sedan eller 8 år sedan eller vad vi är någonstans nu. Jag tycker det är tråkigt, för jag tycker Djurgården berör väldigt mycket svensk hockey. Jag älskar ett fullsatt Hovet. Jag tror alla människor gör, bara komma in på Hovet tycker jag är väldigt speciellt, och andas den här råa lukten som finns där, de här felbyggda trapporna som gör att man är Det känns som att man sprungit ett maraton när man har gått upp till pressläktaren där. Jag tror att de lite har gett upp den här säsongen. Jag får en känsla om det. Robert Olssons kontrakt går ut. Man står liksom inne med ett vägval. Var ska vi ta vägen? Man har en ekonomisk verklighet i Stockholm som är tuffare än många andra klubbar. Vet, Djurgården har också valt, de tar inte in någon publik. Ingenting i restaurangen. Inte ens 8 åskådare tar man in. Man gör ingenting så att säga. Så det känns som att man bara vrider ner allting den här säsongen. Jag tror vi var inne på den här förra podden. I alla fall jag babblade om det. Att, ja, men hur ska man motivera lagen att gå långt i slutspel? Om det bara egentligen är kostnader. Ja, man vill vinna. Men du vet ju själv att kommer man 7, 8, 9, 10. Hur stor chans är det att man vinner? Ja, den är ju minimal. Vi har HV71 som 95 kom 8 i elitserien och till slut vann SM-guld. Men det sker ju inte. Det är en gång var 50:e år som något sånt sker. Så jag tror att många bara vill spela av de här sista 16 omgångarna. Och sen bara hoppas att pandemin går över, att allt är så vanligt i hösten.
Jo, vill och vill. Men nu glömmer du kanske en viktig sak i det. Jag menar, Linköping och HV, det skiljer ju kanske 9 poäng. 8 poäng till Djurgården ner till de här lagen som
ligger. Men tror att de kan ramla så långt
om de bara lägger om och spelar, så är det klart att de kan göra det. Det är ju ingen snack. De kan inte åka och tycka att nu vill vi att säsongen ska ta slut. Och nu, så de måste ju vinna några mer matcher. De har 50 poäng nu. De kanske måste vinna åtminstone 3 matcher till för att känna sig säkra. Och det kommer de väl säkert att göra också. Men jag är inne på... Alltså jag gjorde en sammanställning på det där innan det här med Jesper Pettersson är bästa målskytt december och framåt med 6 mål då när jag gjorde den för ett par dagar sedan. Liksom. Och det säger ju en del av det du är inne på.
Och en defensiv back nästan.
Ja, visst, som ändå var det bra i år, det skulle jag absolut säga. Men alltså att han leder, och det är ju det du är inne på. Att på samma sätt som vissa spelare överpresterade i november kanske, så har ju väldigt många underpresterat nu då. Och sen är du inne på att det händer ingenting i 5-5. Det händer ju ännu mindre i 5-4, och det är ju ett jätteproblem också. För du kan ändå klara en bit på ett bra powerplay. Men Djurgårdens powerplay känner jag, ja, med undantag av en säsong, så har det varit liksom sämst i klassen nästan i senaste 5 åren. Och jag vet inte, att man inte liksom har kommit till rätta med det där tycker jag är lite förvånande. Dels handlar det väl om skicklighetsnivån på spelarna, men jag tycker ändå att man har, så dåligt borde det inte vara.
Och sen kommer vi till det vi egentligen skulle prata om. Det var alltså efter tisdagens match som Djurgården förlorade, och Joakim Eriksson satt i intern-tv. Det har blivit populärt att klubbarna själva nu, både Hockeyallsvenskan och i SHL, att man bygger upp playkanaler, premiumtjänster, plustjänster. Och Djurgården har valt att göra en intern studio efter sina matcher med proffsigt jord och så vidare, som man publicerar på YouTube. Och då gick Joakim Eriksson, det här är precis efter en match. HV71 hade slagit Djurgården, och Jocke går ut och säger att det är ett fruktansvärt loserbeteende. Han supersågar, i alla fall vår rubrik på Aftonbladet, laget, och säger så här, att när våra bästa spelare 5-5 är våra sämsta, då är det jäkligt svårt att vinna hockeymatcher. Han nämner några namn och så vidare i den här sändningen. Och det här blev ju då det var ett intressant snackis för hockeyfamiljen. Det vill säga, hur tuff får man vara? Vad får man säga? Vad ingår i ledarskap 2021? Vi har hand om människor, det är hockeyspelare och så vidare. Det var en intressant C-more-debatt om det här också då, mellan Thornberg och Petter Rönnqvist där. Vad tycker du om hans beteende? Är det okej? Okay? Är det förståeligt? Är det sätt att få fansen på sin sida? Eller är man inte schysst mot medmänniskor när man är så där tuff utåt?
Det finns ju två delar i det där. Det ena är ju att jag tycker att jag har inga problem alls med att han uttrycker sig på det sättet. Och det tycker jag också att jag är ju lite så här att jag tycker, är det högt i tak så leder det också till en viss utveckling om det sker under hyfsat, att det inte sker hela tiden. Och sen är det ju det här med att folk tror ju att, ja, men det där måste vi sköta internt. Det där måste vi sköta internt. Alltså, grejen är ju att det har man ju garanterat säkert gjort. Det vi pratat om det flera gånger tidigare. Det första folk, alltså min erfarenhet som journalist, det är att folk springer inte och gnäller i media det första man gör. Det är absolut inte så. Utan det är en punkt där man kommer, när frustrationen rinner över, man känner att man har försökt med allting, men vi kommer inte längre. Då drar man möjligtvis i den livlinan. Och jag kan ta ett jättebra exempel som det här med pensionsförsäkring eller de här försäkringarna som spelarna sätter undan pengar i Karlskrona där till exempel för några år sedan, så var det så här. Ja, men det lär man ju sköta internt. Ja, men spelarna hade ju försökt i hur lång tid som helst för att lösa
det. Du menar när Mattias Karlsson, ja, där kolan gick ut?
Ja, Mattias Karlsson gick ut. Och då säger man, ja, men det måste man sköta internt. Ja, men alltså, det är inte så att folk springer till oss det första man gör. Jag lovar att det inte är så. Utan om man provar alla utvägar som finns, då möjligtvis vänder man sig till media. För nu känner man att nu kommer vi inte längre. Nu är det vägs ände här. Det här funkar inte. Vi är desperata, vi får ingen respons. Något måste hända. Något som liksom bara sätter igång en process på något sätt. Va?
Så att effekten av det här blev ju att Djurgården har förlorat två ytterligare till matcher.
Ja, absolut.
Så att man flikar in att om nu Jocke då, jag tror inte att han hade en tanke på att nu ska jag göra det här public, utan jag tror att han satt lite intern tv och tänkte nog att det här kommer inte ut, utan det här stannar nog i liksom, inom Djurgårdsfamiljen typ. Det var ju pigga journalister som såg det där och det blev lite skriverier och många hängde på. Och som sagt, C More ägnade ju en del av sin studio och prata om det där. Jag tror inte att de kanske har tagit internt att det inte ser bra ut. Jag tror inte Jocke hade tanke på att plantera det här utåt, utan jag tror att det bara var en slump. Jag läste någonstans att det var någon som sa i Djurgårdens ledning att han kanske inte förstod att det skulle komma ut. Hänger du med?
Det var ju en konstig situation hela alltihop.
Han måste ändå se att det är två kameror framför det här. Men jag tror inte att tanken var inte att såga spelarna utåt. Så var tanken. Sen så blev det kanske fel. Man ska ju också veta att det här är precis efter en arbetsam förlust. Djurgården håller på att slå klubbrekord i antal förluster i rad på hemmaplan. Det vill säga, om det är något rekord man inte vill inneha, så är det en sån sak. Och det håller man på att göra 2021. Och att Djurgården, som alltid har varit ett starkt hemmalag på Hovet, håller på att bli rekorddåligt på hemmais. Det är ju ganska pinsamt för mästarna Djurgården. Och då kommer ju då Jocke Eriksson upp i varv efter en ännu förlust. En hyfsat tight match. Kommer upp och så bara går liksom. Det kanske är lättare att propparna går i det där läget. Han känner sig bekväm. Han har en programledare som har en Djurgårds kavaj på sig. Och sådär. Och då kanske det är lättare att blåsa på än om du och jag hade stått där med vår mikrofon.
Jo, men alltså, vi har ju varit i tv-studios både du och jag. Och om man är en vanligt fungerande människa, nu skulle jag vilja hävda att Joakim Eriksson kanske är en av de mest smarta sportcheferna vi har i SHL. Vem tänker du att du sitter och pratar för då när du har en programledare och tv-kamera?
Ja, fansen skulle jag gissa att han trodde att han pratade.
Jo, men det är väl också public på något sätt. Alltså,
men fansen kanske gillar på något sätt. Oj, vad bra att han sätter krav på spelarna.
Sen skulle jag vilja lägga till det så att det inte kommer bort. Jag tycker att Joakim Eriksson är ju helt ansvarig för det här laget han har byggt. Det är ju han som har värvat in de här spelarna. Det är ju han som nu har plockat in de här karaktärerna som han är missnöjd med. Så att det blir också ett väldigt loser-beteende, tycker jag, från honom. Att han i det här läget liksom... För han är ju den som ska stå ytterst ansvarig för det här laget. Han har ju helt på egen hand fått bygga det här, och det kan man väl konstatera att som det har sett ut nu på slutet så är det ju inte tillräckligt bra, och det var väl svajigt redan förra året stundtals. Vi har ju liksom lagt ribban lite grann från den här vägen till SM-final Djurgården, där man, jag tycker, tog stora steg säsong för säsong fram till, ja, vad blir det, 19, va? Och sen var förra året jättesvajigt med dåligt spel på bortaplan, rätt dåligt liksom, dålig inställning tycker jag framförallt på bortaplan, och i år väldigt svajigt, ett av sådana här lag som man inte vill att man ska vara, och framförallt kanske inte Djurgården. Så att två delar i det där, tycker jag.
Vi stannar vid Johanneshovs isstadion och pratar om på nyttfödda AIK. De har en hysterisk form i Hockeyallsvenskan. De levererar som aldrig förr. De klättrade upp i tabellen efter en start som var miserabel. Du pratade om självbild i vårt förra ämne. Och här kan man då prata om att en självbild inom AIK kanske inte var korrekt. Man har också gjort en intressant förändring på ledarsidan. Håkan Åhlund har lämnat, och en ung tränare, Blomqvist, som aldrig varit senioransvarig, är nu huvudansvarig för AIK. Och det här har gett en hysterisk form. Hur analyserar du AIK-säsong och hur ser du på deras framtid?
Ja, vi börjar med framtiden så ser det ju väldigt positivt ut nu. Man har ju fått ihop det här laget. Det tar ju lite tid ibland. Väldigt, väldigt mycket nytt ska vi väl säga att det var i AIK den här säsongen. Man hade lite NHL-spelare inom citationstecken i Oliver Wahlström och Viktor Söderström och så som var inne under hösten där. Jag tror att det var ganska rörigt där och att det tog lite tid innan man hittade vilket typ av lag man skulle vara innan spelsystemet satt. Så helt nytt spelsystem också med Ålund och Blomqvist som kommer in där.
Pantenhockeyn kan man kalla det
för Oskarshamnshockeyn. Och Blomqvist spelade ju Panten. Fick ju lägga av på grund av skada och var ju med Hallberg och Ålund i Panten som ledare där. Så att han är ju liksom... Det har ju varit hans ingång i tränarvärlden. Så att han är ju verkligen fostrad i det här också. Sen är det ju jätteimponerande naturligtvis. Jag tror man har 8 segrar och en förlust sen Ålund tog timeout då. Nu har ställt in säsongen. Samtidigt hade man ju 6 segrar och 4 förluster på de 10 innan Ålund försvann. Så att det är ju inte så att det bara har gått från katastrof till toppen. Och tittar man på de senaste 20 matcherna så är ju bara Timrå och Karlskoga som är formstarka än AIK. Så det är ju en process som har pågått ett tag skulle jag vilja lägga till. Sen är det ju jätteimponerande av Anton Blomqvist att komma in och på det sättet han gör.
Det var ju också så att Ålund var borta några matcher tidigare och jag vet inte vilken anledning. Men då hade ju Anton Blomqvist ansvaret för laget givetvis det som han var assisterande. Och även då vann man. Så det har ju varit precis som att Blomqvist är in, vinner och sen kom Ålund tillbaka. Då spelar okej, men de hade några förluster. Och så försvinner Ålund nu. Och då har de liksom plockat Mora borta, Västerås och så vidare. Och det här har man också gjort. De har alltså haft 4 backar som har haft hjärnskakning under säsongen. Fernholm, Norin och 2 till som jag inte kommer på namnet nu. Så man har gjort det med ett manskap som kanske liksom... Man har en fjärde kedja som kanske inte ens... är och hockar svensk klass då. Så att det finns ju en uppsida om alla kommer tillbaka.
Mm. Ja, och det verkar ju som att Anton Blomqvists ledarskap som person, som huvudtränare har liksom passat bättre än kanske Ålunds gjorde. Han har ju verkligen fått ut maximalt av det här laget och det kan ju också bli att vissa spelare har blivit bättre, leverera mer. Tänk på sån som Anton Holm till exempel. Med Blomqvists ledarskap. Så att han ska all cred för det här. Sen tror jag det finns lite olika anledningar till att AIK haltade som han gjorde under hösten där. Men det var väl också Anders Gosse meddelar väl där också att han inte gör sin sista säsong. Jag vet inte hur det påverkar laget kanske. Men det verkar ju inte ha blivit negativt i alla fall. Ålund som du säger var borta i ett par omgångar. Och det verkar ju som att... Det finns många olika saker som har påverkat dem. Men just nu ser det ju väldigt ljust ut. Sen tror jag ju Anton Blomqvist är stor del. Jag tror han är en annan person naturligtvis som Ålund är. Men jag tror spelmässigt så tror jag de har haft ganska lika tankar runt hur de vill att AIK ska spela.
Jag var uppe och kollade på Mora mot AIK förra fredagen. Då satt jag och en journalistkompis. Vi satt oss inte på pressläktaren i Mora utan vi satt oss på vanliga läktaren. Och så satt vi väldigt nära AIK-båset och det jag reagerade över, nu är det inte så ofta man sitter i en väldigt liten arena och har så stenkoll på ett bås, men Blomqvist gjorde i stort sett ingenting, sa ingenting under matchen, bara gick omkring, jag vill inte säga att han mös, men han gnällde inte på spelarna, han hade inte så mycket synpunkter, han lät det rulla på och det kanske är en taktik som man har att inte ligga på, att inte vara för jobbig. Att liksom axlarna ska släppa på spelarna. Att få dem att våga göra misstag. Och det kanske är det som är förändringen. Han har inte gjort så mycket utan bara är en annan personlighet. Och det har gått extremt bra. Sen ska man veta också, om man kollar på spelschemat där. Vi säger att de har gått väldigt bra. De har mött väldigt många lag på den nedre halvan. Och lag som har legat runt dem. Kommande tid så har de Löven. De har Västerås nu 3 gånger på en vecka. Det är så det är den här pandemisäsongen. Så att vi ska väl vänta 2 veckor och se hur det går. Det kan faktiskt vara att de på grund av tuffare motstånd nu och tajt schema gör att de kanske... Ja, det är lite upp... Det är mandomsprov, det är eldprov för dem nu.
Mm. Ja, absolut. Ja, det är ju svårvärderat med man ska väl vänta med att hylla Anton Blomqvist som någon demontränare än och som säger att det blir typ. Sen tycker jag man har tre, jag tycker man har tre ganska bra kedjor som producerar, man har ganska jämn spridning på poängen, även om det naturligtvis är första och andra som levererar mest, så har man ändå en ganska intressant forwardsuppställning. Sen imponerande på backsidan där med alla skador som du nämner där, med inte minst med hjärnskakning. Filip Bratt tror jag också har haft en hjärnskakning och sådär. Man har lånat in Alexander Svensson från Huddinge och lite sådär, men ändå Claes Endre måste jag säga gjort det jättebra också i mål.
Ja, och blir han skadad då har man det tufft. Jag måste stanna med Alexander Svensson. Jag har ju mina rötter i Huddinge. Jag bor några 100 meter från Björkängshallen. Alexander Svensson är fostrad i AIKs juniorer, kommer från norra sidan av Stockholm. Valde 2017 att ta timeout från hockey, från plugga och hålla på med styrketräning. Jag vet inte om han är personlig tränare eller någonting sånt där, men extremt vältränad kille. Han har inte spelat hockey på 3 år. Gör comeback i Huddinge nu i våras. Och jag tror han gjorde 30 poäng på 27 matcher som back. Mm. Och nu går över till AIK och loggar. Jag såg att han spelade 17-18 minuter. Det tycker jag är helt otroligt. Man kan vara borta 3 år. Jag fattade inte på NHL-nivå han gör det, men att ändå komma tillbaka efter 3 år. Jag har inte hört det här, det är länge sedan jag hört att en kille lägger av med spelat hockey på 3 år, kommer tillbaka och kan spela så mycket i ett, nu kan man kalla det för nästan till topplag i Hockeyallsvenskan.
Mm. Ja, verkligen.
Vad säger du? Är det rimligt? Alltså,
Nej, det är ju väldigt unikt. Absolut. Jag kan inte riktigt hans historia de här åren.
Han är extremt vältränad. Jo, absolut. Och det måste ju vara en förutsättning för att komma tillbaka. Ja. Så.
Nej, men det är ju jätteanmärkningsvärd karriär. Det är ju inte alls många. Och jag menar, han är ju inte... Det var ju inte så att han öste in poäng som junior heller för den delen. Liksom. Utan det var ju ganska så här... Och så plötsligt kom han in bara 30 poäng i hockeyettan. Det är ju... Efter 3 års uppehåll, det är... Nej, snudd på unikt skulle jag vilja säga. Så att det är sådär. Högerskyttar har touch. De kan hållas undan och komma in ändå. Måste vara det. Hur ska vi behålla alla... Nu är vi mycket i Stockholm. Hur ska vi behålla alla andra lyssnare i det här programmet?
Ja, men vi kan väl börja prata om lite mer utbrott. Jag menar, AIK och Djurgården berör väl ändå.
Absolut.
I alla fall. Jag tycker att det är ganska bra. Det är ganska bra ämnen. Men vi reser vidare. Vi hade ett så kallat spökmål i svensk hockey. Gillar du ordet spökmål och vad är ett spökmål för dig?
Ja, men hade vi inte spökmål en gång tidigare uppe i Skellefteå där?
Vad var det för något?
Ja, men det var ju den här pucken som var inne. När jag satt och matade på repeat där och ljudet gick genom Lars Lindbergs intervju med Sam Hallam. Gick genom halva våran podd där. Det var ju...
När den duktiga giffaren Anton Johansson gick kläv in och räddade
oss. Ja, jag trodde pucken var något annat. Ja, Hallam sa att de hade... Ja, precis. Så att det finns ju olika sorters spökmål då. För det var ju en puck som man inte riktigt såg då, men som många hävdar var inne. Det här var ju spökmål i Leksand. Det var ju var häftigt på ett sätt. Det är klart det är ju skittufft för Leksand, men det är en jättebra benämning.
Det stod 2-0 till Leksand. Leksand hade greppet om Djurgården. Vi pratade om Djurgården tidigare. Det här Djurgården är ganska trubbiga. De skapar inte många målchanser, så det kändes som så här lite walk in the park. Det skulle liksom bara spelas av. En Djurgårdsback väljer att förbereda ett byte, lägger ner pucken i Leksands zon, får en liten slarvig träff på pucken. Pucken åker jämst med Leksands spelarbås, så hade någon haft lite målvaktstalang i Leksands spelarbås så hade man kunnat fånga pucken eller i alla fall stoppat den med rädsla att den kan träffa ansiktet på någon lagkamrat. Pucken fortsätter sin gång och träffar ett plexiglas, ett böjt plexiglas med till för att förut så hade man en pinne här, men då fanns det en olycksrisk för spelare som blev intakta i den, så de har valt att ha ett böjt plexi, och det här är också för att skydda lite fotografer och sådär från slag och klubbor och så vidare, men pucken tar det här böjda plexit och får en onaturlig studs och går stolpe in. Det blev 2-1 till Djurgården. Lite senare i Djurgården 2-2. Dick Axelsson har öppet mål. Så att det här målet, alltså hade Leksand vunnit med 5-1 sen, då hade det varit strunt samma det här spökmålet. Men nu fick ju det här spökmålet effekt. Och det var, jag tycker det är häftigt. Men skulle det vara godkänt målet?
Ja, enligt regelboken så är det väl ganska solklart att det ska vara godkänt. Även om man kanske inte ser exakt var den träffar.
Men... Hur menar du att det kan vara godkänt enligt regelboken?
Ja, att pucken är på rätt sida av sargen. så att säga, att den är inte utanför. Okay. Minns du det här målet i JVM-finalen i Ostrava där, när den träffade TSN-kameran och det blev bortdömt, va?
För då... Nej, du, JVM är ju din...
Ja. Nej, men då var det ju, hade man ju satt upp en kamera som var fäst i planket, eller i plexit där, och så tog den på den och sådär. Men det var en liten sid. Men det här är ju, som alla tolkare, så är ju pucken på inte utanför för sargen, och då ska det dömas mål.
Jag tror att det är beroende på vilket klubbemblem man har på halsduken eller på kavajen, så att säga då. Jag tror att det är många som har sympatiflexen som tycker att med den baskunskap som behövs inom fysik så kan man se att studsar den sådär snett så borde han tagit ganska långt in på den här böjen då, och så vidare. Men det finns ju inga bevis. Och när det inte finns några bevis, det vill säga ingen bild. I KL har man dragit en, nu låter det lite amatörmässigt, men det är inte amatörmässigt. Man har dragit en tejpbit på plexit som går från högst upp i plexit ner till där sargen är. Så då ser man ju liksom på sätt en linje. Vad är pucken död? När lever pucken? Och så vidare. Det har vi inte svensk hockey. Så att då blir det en bedömningssak för domarna på isen att avgöra. Var pucken död? Det vill säga utanför. Eller levde pucken? Och nu så hade man inget bevis på att pucken var död. Och då tillät man att det skulle vara mål. Bara en liten notering i det hela. Att det finns en duktig fotograf i Leksand som heter Daniel Eriksson. Det här är hans favorit. Bås att stå i. Alltså han står alltid där och fotar. Han levererar säkert bilder till Leksands IFs hemsida, kan jag säga. Just de här minuterna så har han sprungit bort och laddat in bilder i datorn. Hade han stått där så hade pucken med stor säkerhet träffat honom eller hans kamera. Då hade det inte blivit mål. En notering som kanske inte har någonting att göra längre fram. De har haft uppe det här på SHL och tittat på det här. Kan vi göra någonting? Kan vi förändra någonting? Och det de har kommit fram till, jag tror att de har sett ut 10 olika vinklar, även bildvinklar som inte vi som kollar på tv-sändningarna har. Och det går inte att avgöra på något sätt om pucken var död eller om den var levande. Och med det kan jag säga liksom att de har försökt göra allt de kan för att liksom råda rättvisa i det här. Och de kommer inte heller göra som KHL, sätta upp någon tejpbit eller plötsligt göra någon förtydling på det här plexit, utan det blir en bedömning för domarna som, jag vet inte hur många beslut de tar under en match, jättemånga i alla fall. Det här blir en av de här grejerna som de också kommer få bedöma. Är pucken inne? Är den ute? Är den slashing? Är den inte en slashing? Och så vidare. Så att är det offside? Är det icing? Ja, det är bedömningar. Så att så är väl livet. Så jag tycker inte att det är sån jättegrej egentligen, men det är kul att det sker. För jag tror många stanna upp när man såg det här och bara, vad är det som händer?
Ja, det var många tillfälligheter som slog till på samma gång där, med dumpen som tog där och målvakten som stack ut och pucken som gick stolp in, och det gjorde ju också att Djurgården lyckades hämta in, vilket man inte hade gjort annars. Men nej, jag tycker väl det tillhör sport på något sätt att det blir där, och jag tycker att det är häftigt när det blir. Sen är det tufft för Leksand, jag tror att, men över en säsong, gör man bra saker så brukar man få tillbaka saker också, så att jag tror att de kommer att, karman kommer att betala tillbaka till Leksand förr eller senare, om den inte har gjort det i något tidigare tillfälle. Jag har inte koll på exakt alla situationer.
Det har det säkert skett. En till notering här, det är ju en lång dump av Djurgårdens back. Jan Juvonen, målvakt i Leksand, går ju tillbaka eller går runt sin egen kasse väldigt tidigt för att stoppa pucken och kanske starta ett uppspel väldigt snabbt. Hade Djurgårdsbacken haft, vad ska vi kalla det för, Micke Johansson spelsinne där i Djurgården, så hade han kunnat liksom nästan kunna sett att Djurgården tjuvar och skjutit den rakt i mål. Så att men sån notering kan man väl säga att det kanske var något. Djurgården måste lära sig också att kanske inte att tjuva så tidigt.
Ja, men vad fan, hur ofta händer det där? Jag tycker ändå det är skönt att se Janne på hugget liksom. Jag såg ju någon match tidigare där han stod och sov. Så jag tyckte ändå att han gör ett pikt intryck där och liksom vill ut och stoppa den där pucken. Så klart det är den bästa av världar. Kan han stå kvar någon tiondel till kanske. Men då kanske inte han hinner ut lika säkert att stoppa den där pucken heller. Och det är ju väldigt stor hjälp för hans backar om man kan lägga den till rätta för dem där och de får spela med kontroll istället. Så att, nej, jag håller inte med det där. Jag tycker att det är skönt att se att Janne är på hugget.
Innan vi flyger vidare från Leksand till östkusten och pratar om det som sker lite i Gävle, så måste vi vilja stanna lite vid Leksand. Vart är de på väg, upplever du? Är de på väg att ta sig upp på topp 6 eller kommer de stanna på plats 7-10 och spela den här klassiska play-in åttondelsfinalen? Var ser du någonstans att de är, vart går deras resa nästa steg?
Ja, först vill jag ju säga att jag tycker att jag ser väldigt mycket positivt hos Leksand. Jag tycker att de gör väldigt mycket, mycket bra. Nu har ju inte första kedjan fungerat speciellt bra på slutet och det är ju många som ojas över det. Jag kan väl se det på ett annat sätt, att Leksand måste ju få igång fler spelare som är med och levererar. Så att om de har en svacka nu så är det ändå ett sätt att andra får möjligheten att kliva fram. Jag tycker man har också mycket intressanta spelare. Jag tycker att den här Carter Ashton är jättespännande. Sen till varje gång jag ser Nils Åhman så tycker jag att jag ser något där. Sen tittar jag på poängproduktionen och ser att han gör 1+2 på 37 matcher eller någonting. Men alltså, de unga spelarna tycker att Heinemann är intressant, tycker Kalle Sjölins utveckling. Så att man gör ju väldigt många bra saker i Leksand. Man har ju varit väldigt duktiga med värvningarna måste man ju säga här också. Med de man har plockat in till den här säsongen. Besvar på din fråga att jag tror att det blir för tufft med topp 6 faktiskt.
Skellefteås form är hysteriskt.
Ja, exakt. Och jag menar, jag tycker de andra 5 har varit så stabila under säsongen så att de kommer nog inte att bjuda in Leksand i det här. Men man har ju en bra chans att bli 7-8 i alla fall och få hemmafördelen i play-innen där. Lite hänger väl på också vad Färjestad tänker göra. De känns ju lika svåranalyserade som coronaviruset ungefär den här säsongen. Så att, nej, men jag står fast vid att Leksand missar topp 6. Men,
Leksand och Örebro den här veckan, och den blir ju som en 6-poängsmatch. Vinner Örebro den så har man ju ställt bort Leksand lite. Och skulle Leksand vinna den så har man ju absolut chans att komma upp där. Örebros form också är ju lite svåranalyserad kan jag tycka. Det är många lag som vet inte om det har att göra med spelschemat och så vidare. Eller NHL-spelare. Örebro har ju tappat Bromé nu. Och så har man dunkat in en väldigt intressant kille från Islanders organisation. Kan du uttala hans namn? Eller har du suttit och tränat
på det? Josh Hosang, va?
Josh Hosang, ja.
Helt otroligt. Jag satt och kollade lite på färg. Alltså det här är ju en spelare som...
vilken teknik han har.
Ja, och vilken... Det var ju inte tok backcheck forecheck heller. Liksom, utan det här kändes ju som... Det var lite Krobbe Lundberg nästan över honom.
Eller Linus Klasen som 19-åring kände jag. Liksom,
han åker och spelar lite för sig själv på något sätt. Och en vit klubba med lite sån här...
Djungelhockey kändes som att han håller på med.
Ja,
liksom där.
Så att här finns det ju lite grann att jobba med, men samtidigt finns det ju också en enorm uppsida för att en annorlunda spelartyp i SHL kan man väl sammanfatta det med. Så det ska bli intressant att se vad tränarteamet i Örebro gör utav det här. För man har ju en typ av guldklimp, det har han ju visat liksom tidigare. Det är ju inget nytt att han är talangfull och duktig med pucken, det ska vi säga. Men det ska ju... ännu mer passas in i den hockey som spelas i SHL här. Så att där har man en utmaning, men ganska mycket i potten om man lyckas, tror jag.
Nu kommer jag över lite på Örebro, men vad otroligt kul med ett nytt ansikte, en ny profil. Någonting som man hajar till. För jag tror nästan vilken hockeypersonlighet jag pratade med sista dagarna. Hur uttalar du hans namn igen så jag får lära mig?
Ja, jag är ju oduglig på namn. Jag jobbar inte på tv, men Josh Hosang har jag väl fått för mig att han...
Josh Hosang, är det så enkelt?
Ja, jag tror det. Ja. Han skjuter från höften. Ja. Jag vet inte, han kanske inte ens heter Josh för honom. Jag vet inte. Jo, nej, men alltså han är ju... Men jag är lite betagen av hans annorlunda stil, måste jag säga. Och det blir ännu mer tydligt på något sätt när det är i SHL, för man bara ser, fan, han glider ju, han åker ju inte full fart hela tiden liksom. Och det blir så här bara, vad är det här?
Lite Fredrik Bremberg kan man kalla det för, det också, han åkte och gled lite.
Fredrik
Bremberg var extremt duktig på att glida, så han gjorde det snabbt också. Ibland ser det ut som de glider, att det inte händer någonting, men nu såg jag inte Örebro och Älgen, ska jag erkänna, men du kanske kollar på den matchen.
Absolut.
Ja, som sagt var, ett specialprogram där nästan i utbrottstema, och vi ska prata lite om vad som sker i Brynäs och Gävle, där Peter Andersson har ständiga utbrott och undanflykter. Och jag upplever ju att Brynäs inte mår så bra nu, just nu när vi ser tabellen, och det här förändras ju. Och lyssnar ni på den här sändningen på en fredag, eller nu på fredag, alltså när februari har gått in några dagar, så kanske Brynäs ligger 11 och så vidare. Det är ju så tajt mellan lagen. Men just nu så ligger man långt ner i tabellen. Man hade en trend som visade lite uppåt och sen har man liksom, ja, det har inte gått så bra igen så att säga. Men det är otroligt tajt där nere. Lagen börjar vinna lite, Linköping har gjort det bra och så vidare. Så att det kommer bli ett sjukt race till omgång 52 innan vi får det helt klart med vilka lag som tvingas spela den här förlorarfinalen om 7 matcher. Men Peter Andersson, tillbaka huvudtränare, ny huvudtränare Brynäs. Jag satt och googlade på Peter Andersson och utbrott här och fick upp, ja, jag vet inte hur många träffar som helst. Jag kunde scrolla ner och tog alldeles slut. Och i helgen så var det mer stökigt här i en match. Vad var det som hände där?
Frölunda borta.
Men det var inte helgen, det var väl förra veckan där. Ursäkta.
Ja, hur var det med allt? Ja, det var väl Växjö borta var det väl någon presskonferens. Och sen var det väl inte så stökigt i veckan tror jag. Men det var i alla fall lite grann. Nej, men det finns ju en frustration över spel.
Men det var den Växjö presskonferensen jag tänkte
ja,
på.
Ja, precis. Ja, det var ju lördags. Det förra lördagen. Ja, precis. Då var det ett domslut som man var arg på. Som visade sig sen att det var väl... korrekt av domarna, som jag har förstått i alla fall. Och sen har det väl varit frustration över spelschemat den senaste veckan då. Brynäs är ju hårt drabbade. Fick ju väldigt mycket matcher inställda på grund av att motståndarna hade covid. Och sen fick man covid själv, vilket gjorde att det blev en väldig påse med matcher som skulle spelas under kort tid då. De flesta som har drabbats av covid har väl i första hand fått spela i kapp sina egna matcher som man har... missat under uppehållet. Brynäs hade ju också ett helt gäng med matcher som släpade efter sen tidigare motståndarna hade haft det. Så det är ju en lite jobbig situation där, kan vi säga.
4 raka förluster för Brynäs. Man trodde ju att de hade på något sätt att de var på väg uppåt eftersom de slog Örebro och Oskarshamn, men nu har de valt en nedåtgående kurva. Sportchefen Micke Sundlövs kontrakt går ut, osäker med honom. Klubbdirektören Campese är ifrågasatt och sen har man en tränare där propparna går väldigt ofta på presskonferenser och att man försöker också hitta efteråt att det är inte Brynäs fel utan det är fel på spelschemat, det är fel på det är fel på domarna och sådär. Det låter inte som att det är en klubb som är i harmoni.
Nej, men så kan man väl sammanfatta det ganska bra. Det så är det. För Peter Andersson är ju frustrerad. Och jag tror inte bara det handlar om spelschemat utan jag tror också det handlar lite grann om situationen i klubben. Jag tror att han hade tankar om att det kanske såg ut på ett annat sätt när han kom dit. Att det var saker som han tycker är elementära som har fungerat i Malmö och så vidare som kanske inte riktigt var på den nivån han hade önskat sig. Sen är det ju, det går ju inte att komma bort från det här, jag menar med Billins, Bertilsson då, och framförallt Skott och Rudin borta så är man ju, man har en svag backsida, man har väldigt många legoknäktar offensivt nu med Skott och Rudin.
Vad menar du med legoknäktar om man lyssnar på det här och inte liksom riktigt
tänker med det är ju i spelare, våra ordval? Det är ju spelare som kanske är ganska många olika klubbar under kort tid och vissa många fall utländska spelare som kanske ja, tänker lite mer på sin egen karriär kanske än just klubben de är i. Det är ju inget unikt på så sätt. Det utökas ju hela tiden i SHL med antalet nordamerikanska spelare exempelvis. Då. Ibland träffar man rätt och ibland träffar man mindre bra. Då. Så att, men du har ju ofta en kärna av spelare och därför är det extra känsligt när den typen av spelare går sönder då, med Bertilsson, Rudin och Greg Scott som ja, han har ju väldigt stort liksom, hjärta för den klubben var det länge här trots att han är utlänning. Så att, jag tror att Peter Andersson, det är ju ingen skön känsla att gå ut i krig under de förutsättningarna som jag sa nu. Utan man vill ju ha de här kärnspelarna med sig då naturligtvis och att de drar det här lasset. Nu är det ju väldigt, väldigt spretigt och det är liksom ingen riktigt som tar tag i det. Det finns ingen tydlig att ta rygg på överhuvudtaget. Utan man får gå ut och hoppas lite grann att det ska gå bra. Och det här ihop med ett spelsystem också som kanske har inte... Man har inte fått till det under säsongen. Det vet vi ju inte. Det är som du säger. Man kan ju ha 2 segrar mot ett formsvagt Luleå här när man lyssnar på det här. Men tittar vi totalt sett fram till nu så är det en väldig frustration och... mycket obalans.
Hur tror de påverkas av det? Brynäs är ett av de här lagen som inte har något uppehåll nu. Det vill säga att vi idag för övrigt när vi bandar det här, det är alltså första måndagen i februari, så tar Tre Kronor ut sin trupp som ska spela det som förut hette Sweden Hockey Games. Jag vet inte vilken sponsor som har köpt namnet nu i alla fall. Men det är vår hemmaturnering i Euro Hockey Tour. Och då kan inte Garpenlöv eller Åkerblom eller Ragnarsson då, förbundskaptens trion. De kan inte ta ut och spela för Brynäs, för de kommer inte ha något uppehåll, utan de kommer bara rejsa på. Så jag vet inte hur många matcher de har, men kommande månaden har de otroligt med matcher. Hur påverkar det här krislag? Det finns ju fler krislag i svensk hockey, men hur påverkar det de här lagen som inte hinner träna, utan bara spela matcher?
Ja, men det är ju som jag var inne på tidigare, att för att hålla en hög nivå, för att hålla en bra nivå över tid, så behöver du träna bra. Det går inte att komma ifrån det. Du kan inte bara spela och spela och spela, åtminstone inte i SHL, för där blir det så pass utslagsgivande, just det här med det där hårda jobbet varje dag. Du har kanske inte den där spetskompetensen. Man kan alltid säga att ja, men titta på NHL, de spelar så mycket och sådär, men det är en annan typ av... Det är lite annat. Dels har man ingen nedflyttning där överhuvudtaget, utan det gör inte så mycket om man nu förlorar. Och sen är det ju en liten annan typ av ishockey också, skulle jag vilja påstå. Så här får du väldigt bra betalt för den här hårda träningen och de här bra dagliga vanorna. Och det är ju en sak som man, den får man inte med sig. Sen hamnar man ju alltid, den här situationen är ju helt unik. Vi har ju aldrig varit med om en sån här säsong när det flyttas matcher och vissa lag har spelat 8 matcher mindre än andra och ska spela kapp och sådär. Så det är ju en helt ny situation för de här coacherna och klubbarna som blir inblandade i det, och jag tror att det är väldigt svårt att hantera. Det jag tror att man är övertygad om att man måste göra är ju att lägga så himla lite energi som möjligt på det, för det är ju ändå saker du inte kan påverka. Det går inte att påverka det, utan det är ju bestämt att det ska vara på det här sättet, och då måste man ju också försöka gilla läget på det sättet som är. Och det är väl, jag vet inte heller om man ska tänka, nu åker Brynäs med 14 forwards till Frölunda. Det kanske hade varit bättre att vila en kedja och fått vara hemma och träna. Då hade man ju haft ett träningsuppehåll på en vecka.
Det som Bork gjorde för 10 år sedan.
Ja, men alltså man har ju faktiskt 15 friska forwards, så att man hade ju kunnat lämna. Men Frölunda borta kanske inte är en sån här match som Brynäs jättestor chans att knipa poäng mot ett Frölunda som var väldigt revanschuget. Så att där kanske man kunde ha spart en kedja, en av toppkedjorna hemma, och låter dem tränat och fått köra på där. För de har haft torsdag till onsdag i alla fall med ett uppehåll. Nu sitter jag bara spåna fritt, men det känns lite kanske obalans att sitta och åka med så många forwards dit, tycker jag, som man hade 14 nu.
Fantastiskt spelschema också för Brynäs, måste jag säga. Jag drog upp den på SHLs hemsida här. 3 februari Brynäs-Luleå. 4 februari Brynäs-Luleå. Sedan väntar 12 helt underbara dagar av hockey här, där de möter Malmö 2 gånger och de möter HV71 2 gånger. De här dagarna, de här 2 veckorna, kommer att avgöra Brynäs framtid hela den säsongen, är jag övertygad om.
Ja, jo, det börjar ju dra ihop sig nu. Alltså, vissa lag har ju spelat 40 matcher snart, så att det vi är ju inne på slutklämmen nu, även om de här Brynäs spelar mindre. Men ja, nej, det kommer att bli jätteavgörande, och det kommer ju vara den här dagliga verksamheten.
Och 15 dagar har de 7 matcher.
Det har ju varit likadant de senaste 15 dagarna. Stort sett, va? Så man har också spelat 7 matcher. Och det har väl,
jag bara får puls. Jag tycker att det är underbart nu. För det börjar matcherna bli, som jag säger, Malmö 2 matcher, HV71 2 matcher. Alltså det blir ju nästan som någon typ av 16-delsfinal. Eller nästan som ett kvalspel inför den här förlorarfinalen. Att förlorar man, har de väldigt, alltså torskar de här matcherna, då är det kört. Då börjar liksom avståndet åka iväg till lagen som är på plats 12 och 11 och 12 där i serien. Kärnfrågan varför vi pratar om det var ju Peter Anderssons utbrott. Tror du hans utbrott gör att laget går samman, det är vi mot världen, alla hatar oss, eller tycker man att han är liksom en gnällstör?
Jag trodde väl kanske att man hade klarat av det här lite grann, för det var ju mycket snack om det. Sen var det som att efter jul var det en ny start. Nu ska vi bara fokusera på det vi kan påverka, och nu går vi in i bubblan och nu är det vi mot världen, va? Därför så är jag ju lite kanske förvånad att det här poppar upp på olika håll igen nu då, om just det här. Så att jag tror väl inte att det, som jag var inne på med Djurgården där, jag tror att det är ett energiläckage när man fokuserar på fel saker som inte blir något positivt. Så att, jag tror inte att det är vad de behöver just nu. Utan jag tror att det bara handlar om, och man kan tycka hur jävlig situationen är, hur jävlig som helst. Så jag har tagit upp de saker med covid och skador och allt vad det är. Men det hjälper ju inte. Det gör ju inte det. Jag tror inte det finns så mycket mer nu att, man ska, att det ska bli vi mot världen. För den har man ju kört ett tag. Va? Så att nu gäller det nog bara att gå in i den här bubblan och göra det absolut bästa av varje dag. Och det är vad jag tror i alla fall.
Vi ska ju inte slänga ut några patientjournaler här. Men det finns ju en oro nu för många målvaktstränare i svensk hockey. Och jag funderar lite på hur det ser ut i Brynäs. Har Andrén och Ersson, vet du om det har stått lokaltidning eller om du har skrivit det, har de haft covid? Det vill säga, är de klara för, de behöver inte oroa sig för covid framöver. Har du koll på det?
Nej, jag har faktiskt inte koll på hur målvakten ligger till. Däremot så är ju målvaktssidan ytterligare ett problem för Brynäs där Andrén har stått 1-6 mot Oskarshamn och sen blev utbytt 1-3 mot både Rögle eller Linköping. Någon av dem i alla fall. Man har Ersson och Ståberg nu känns det som också. Så att det är väl också lite oroväckande.
Jag vet att det sprids bland målvaktstränare att de har stenkoll på vilka som har haft covid. För då andas man ut. De som inte har haft covid av målvakterna är man oerhört orolig för att de ska få covid borta 2 veckor med det här spelschemat. Tänk om Ersson, om man inte har haft covid, och får covid nu. Det är ju jättetråkigt för honom givetvis och som för alla som får den här hemska viruset. Men det får ju sportsliga konsekvenser som blir katastrof. Artade.
Ja, och framförallt ännu värre kanske om det blir efter 15 februari. Fram till 15 februari har man väl i alla fall en möjlighet att hämta in.
Ja, men vilka målvakter finns det att värva då? Du såg ju Marcus Svensson, varenda klubb.
Ja,
ja, men han har ju, nu har han ju sagt att det är över, att han ligger lågt. Jag hörde att det var 5-6 klubbar som var på honom, hur många som helst. Ja. Nu tackar han väl lite HV det sista han gjorde, och med det så var det väl lite så här, om jag tolkar rätt, att nej men nu får det vara nog, nu ska jag satsa på min familj då. Han ska ju utöka sin familj här kommande tiden och vi önskar honom all lycka till då. Men det jag säger är att han är ju varm och het och på gång. Det är inte lätt att hitta en sån målvakt. All juniorhockey är nedlagd. AHL har väl inte startat igång igen om jag har liksom senaste snacket. NHL kör och KHL kör. Men jag menar, hur lätt är det att göra som Luleå och få in Joel Lassinantti? Det händer ju inte.
Nej, det ska vara om någon allsvensk klubb kanske vill släppa någon toppmålvakt där som kanske känner att man inte har chansen att vara med och slåss om en SHL.
Men det är ganska jämnt där, jag har kollat på det. Alltså det ska mycket till att man släpper en varm och het målvakt nu, för att många lag, alltså sträckstriden, eller det som P.O. Larsson alltid sa förut, skräckstriden, den lever lite. Så det känns inte som att Västervik kan, men Västervik gör det väldigt bra också, de har ju faktiskt potential att kunna gå upp också. Men det är ett lag som rent historiskt har valt att släppa sina bästa spelare för att nu spelar vi allsvenskan ett år till. Vi andas ut. Vi har inga ambitioner att gå uppåt i seriesystemet. Och då har man sålt duktiga transatlanter och så vidare. De har en fantastisk målvakt nu, Daniel Malmenlind, som det ryktas att han ska till Malmö nästa år. Men jag ser inte, jag tror inte lagen vågar släppa sina bästa spelare till SHL. Det är dit jag försöker komma.
Ja, jag tror väl, jag säger väl emot dig lite grann där. Det brukar vara, får man tillräckligt bra bud och så tror jag nog att vissa klubbar kan göra det. Jag tror som sagt, Västervik tror jag inte har någon ambition att slåss om och gå upp i år.
Tingsryd kanske, Almtuna.
Ja, ja. Jo, absolut. Ja, det finns ju.
Vita hästens säsong är ju helt otroligt, men det får vi ta upp någon annan program.
Ja, kanske. Sen är det ju inga supermålvakter. På det sättet kanske för att rädda en SHL-klubb. Men vi hade ju David Rautz också som varit ledig här på, när vi pratar om tillgängliga målvakter och sådär. Så
men det var ju Lassinantti-effekten kan man säga.
Ja, liksom visst, absolut. Ja. Nej, det är ingen lätt situation. Och vi har väl varit inne på det tidigare att det är en jättespeciell säsong. Och man hoppas ju för allt i världen att det inte blir helt avgörande med covid. Det har ju påverkat en hel del redan och det kan väl få ännu större konsekvenser naturligtvis i slutet på säsongen när transferfönstret är stängt och det börjar dra ihop sig till kval och något lag drabbas. Så att det är...
Många försöker göra namngiva tredjemålvakter och sådär. Det blir också en utmaning i år när man oftast kommer namnge en målvakt som inte har spelat sedan i oktober eller vad det kan bli då. Men det är samma, det är exakt lika för samtliga SHL-lag. Samtliga lag i SDHL, där det för övrigt inte blir något kval neråt då, med tanke på hur vettig den serien är egentligen när Leksand säljer sin bästa målvakt till Brynäs, var det va? Visst var det så? Du som har koll på din lokalhockey där.
Ja, en finsk målvakt.
ja, när sker det egentligen under säsong? Vi har Hockeyallsvenskan också som har speciellt och så vidare. Men det är ju lika för alla lagen kan tycka. Så att liksom, man kan inte tycka synd om sig själv, utan det här är nog bara acceptera. 10 minuter återstår innan vi är uppe i 60 minuter. Har du något ämne du vill ta upp? Jag skulle väl prata om en barndomskamrat till mig, men jag släpper ordet fritt till dig först.
Ja, men det var ju skönt. Vi pratade i Skellefteå redan förra programmet, och vi pratade Oskar Möller förra programmet och lite sådär. Va?
Och nu studsar han igång.
Ja, men alltså det var ju, där är ju den, alltså allt talade ju för att han skulle få utdelning. Om man tittar på den underliggande statistiken, låg han i topp i allting. Han gjorde det väldigt, väldigt bra. Han var sämst i SHL typ på effektiviteten bara, och att Oskar Möller plötsligt ska bli en helt urusel målskytt över tid, det kändes ju ganska långsökt. Och det är lite häftigt nu att det studsar in. De har ju 5 mål på 3 matcher och fördubblar sin målskörd på hela säsongen. Va? Så att det är väl ytterligare ett bevis på att vi måste titta på den underliggande statistiken när det gäller de här sakerna. Och Skellefteås form är ju ashäftig. 10 raka segrar i februari förra året. 9 raka segrar i januari nu. Satt och kollade på dem mot Luleå igår. Och, de ser jäkligt häftiga ut. Sen kan man alltid fundera på om de har prickat formen lite väl tidigt då, för att liksom orka hela vägen. För det mesta fungerar nu. Allt från målvaktsspel till nu är ju till och med powerplay och special teams bra. Och effektiviteten är ju jättebra också. Så att man ser bra ut, verkligen.
Den nya McKeon, ska man uttala hans ord?
Ja, det där. Ja, jag lämnar den till dig. Jag tänkte nämna hans namn förra programmet, men så kom jag på att jag inte riktigt har koll på hur han uttalas. Så att
men jag säger McKeon då, toppen. Sen får väl någon språkexpert här klanka ner. Men han verkar vara ett fynd i alla fall.
Ja, men de spelar bra. Fortsätt.
Och sen tycker jag, jag såg en sekvens igår. Jag tror att det var vår vän Anton Johansson som gjorde en lysande gif om det sen också. Jonathan Berggren hade ett anfall där han påminner om Peter Forsberg. Kommer du ihåg vad jag menar? Vet du det anfallet att Peter Forsberg åker runt i anfallszonen ungefär och spelarna kommer inte åt han? Så här såg Jonathan Berggren också ut i en sekvens. Att han åkte i offensiv zon och tog ny kraft runt blålinjen och de kommer inte åt han. De kommer inte åt honom så att säga. Och vilket självförtroende han har, så att han kommer att bli livsfarlig för lagen framöver. Och det ska bli intressant att se vad de kan göra i ett slutspel. För jag tror att många pratar om, och vi pratar om det, vi är ju som liksom papegojor som maler samma sak. Vi pratar om Rögle, vi pratar om Luleå, vi pratar om Frölunda. Ingen pratar om Skellefteå, och det är ganska skönt att smyga i vassen som de gör.
Ja. Och när vi ändå är inne på Luleå där, så blir man ju lite, nu kommer de att få ordning på det där, det får de alltid. Jag kan ju tycka att de är en forward kort på något sätt. Det känns så jäkla sårbart. Nu är ju Petter Emanuelsson skadad och då blir det tunt direkt. Jag tänker, ska man gå in i ett slutspel och ingen får bli skadad för att det ska förbehålla bredden på forwardsformationen, alltså, det känns lite för sårbart. Man har ju ett bra läge i Åsjö, men då skulle behöva vara in en forward till Luleå som kan vara med och producera.
Men du, just nu är det Luleå och Frölunda i kvartsfinalen. Vad var det Bulan Berglund kallade Frölunda för i fjol? Bottenlag, va?
Ja, bottenlag kallade
Ja. Den matchappen är ju häftig, oavsett om vi pratar om forwards Luleå och så vidare. Det vore jättekul om det blev Luleå och Frölunda. Kanske ingen drömscenario resmässigt, eftersom det är ganska knöliga resor där. Men det hade varit jättekul att se på det. Jag tror att den här kommande perioden, kommande 2 månaderna, är helt otroliga. Så nästan ska jag ringa till min deskchef och säga att nu vill jag jobba varje dag. Det kommer bli många häftiga händelser. Bara som det här Brynäs möter Luleå nu 2 gånger i rad, 2 dagar i rad. Det är hur häftigt som helst.
Ja, sen är det, vi har ju en del fokus på bottenstriden just den här. Slutspelet är ju topplagens högtidspunkt och slutet på serien brukar vara bottenlagen eller stora delar av serien. Men det är också häftigt när man sitter och tittar på de här lagen som gör det bra. Vad bra de gör det. Det är lätt att dras med i det här Linköping, HV, Brynäs, Malmö. Alltså att det är mycket som inte funkar. Men titta på, det finns många lag med, som vi nämner, Skellefteå. Jag tycker Örebro är ju jätteintressanta. Växjö ser bra ut. Leksand som jag var inne på, som jag tycker har tagit enorma steg den här säsongen. Mot vad man är van vid. Så att Rögle naturligtvis, liksom, trots alla skador och så här. Så att det är ju faktiskt väldigt många klubbar som gör väldigt mycket bra saker också.
Innan vi tackar för oss så vill jag prata om Patrik Alvin. Han blev i veckan befordrad till general manager, TF general manager för Pittsburgh. Nu finns det en NHL-podd här på vår fantastiska plattform med Per Bjurman och Jack Liv. De får nörda ner sig lite vad det här innebär för Penguins och sådär. Men jag tänkte prata med, vad får det för effekt, tror du, för svensk hockey och våran möjlighet att få en svensk huvudtränare i NHL? Det är ju jättemärkligt. 2021 har vi fortfarande inte haft det här. Hur viktigt är det här för svensk hockey att vi får en svensk som är högste chef för en av de större NHL-klubbarna och bättre NHL-klubbarna som ändå Pittsburgh är?
Ja, jag ställer väl en motfråga. Hur viktigt var det för Börje Salvings utveckling i NHL för svenska spelare i NHL?
Ja, helt otroligt, ja. När han och Inge Hammarström och de här åkte över och tog för sig.
Så att det är ju lite grann, det är klart att det är jätteviktigt att det blir så. Vi har fått över Jeremy Colleton direkt från svensk hockey också som är huvudtränare i Chicago. Så det är klart att det här börjar ju att luckras upp allt mer och mer. Och för varje sån där liten flagga man kan liksom sätta upp på den här expeditionen så är det klart att det är ett steg närmare. Så att det är ju banbrytande på många sätt att han nu får det här jobbet. Sen om det är tillfället eller inte spelar ingen roll. Assistant general manager är väl åtminstone i alla fall den här säsongen, om inte mer då. Så att otroligt viktigt tror jag att det är. Och det öppnar dörrar när någon går i bräschen.
Kan du inte fråga mig, varför har han tagit sig dit han är idag?
Ja, det är en helt underbar fråga att få svar på. Varför har Patrik Alvin, killen från Leksand, tagit sig till det här extrema prestigefyllda jobbet i Pittsburgh?
Han är ingen Hall of Famer, alltså som kommer bli invald i NHLs Hall of Fame eller Internationella Hockeyförbundets Hall of Fame. Han hade en okej hockeykarriär. Hårt jobbande, ganska elak på isen, men blev ju aldrig draftad, var aldrig närheten av NHL. Var väl egentligen aldrig närheten SHL heller, utan var väl en hockeyallsvensk spelare. Men det han alltid har varit genom alla år, han har varit nästan sjukligt nyfiken på precis allting. Det spelar ingen roll om man pratar svetsning, bokföring, klippa gräsmattan, se vad du vill, koka ägg. Han är bisarrt nyfiken, och sådana människor kan vara ganska jobbiga att umgås med. Det vill säga att man får frågor om vad som helst, om bostadsbidrag eller vad som helst. Liksom sådär. Men han har lyckats att hans nyfikenhet gör att han har gjort det på ett snyggt sätt. Han har blivit populär där borta. Jag trodde han skulle ha svårt med språket i de här högsta, finaste korridorerna som han rör sig i nu. Men det har han löst jäkligt bra. Och han har också gett ett väldigt intelligent uttryck då mot Mario Lemieux och Rutherford, de här som har sett, som har befordrat honom till GM. Så att en nyfikenhet och hårt jobb, det har tagit honom till den här oerhört fina tjänsten. Och jag hoppas att han blir kvar där. Bara för att jag skulle bli stolt som svensk om vi hade en svensk GM helt enkelt.
Ja, och jag skulle vilja lägga till att jag har ju träffat honom ganska mycket när han var ute som talangscout där för Pittsburgh. Så jag tycker att det är en otroligt sympatisk människa också.
Men också skrattar mycket,
ja,
eller hur?
Ja, men alltså väldigt bra på att ta folk utan att det liksom blir övertrevligt eller sådär. Men integritet, men också en väldigt så här, social kompetens tycker jag som är häftig och som jag tror har hjälpt honom också. Så att jag gläds verkligen med honom, enormt.
Många har ju sneglat på, ja men Patrik Alvin, vilka svenskar har han draftat? Vilka europeer har han draftat och lyckas med dem? Ja, det är kanske inte många. Men då ska man också säga så här att varje icke-draft, varje draft man inte har tagit kanske är lika viktigt med de som man har tagit. Hänger med vad jag menar? Ja, och där så säger de att han har valt bort spelare kanske på grund av att nej, jag tror inte på den här. Och bortvalen när man ska bedöma en scout och en chefscout är ju lika viktiga som de som man har tagit. Hänger du med hur jag tänker?
Ja, jo, absolut. Och jag tror inte att han har kommit dit han är av en slump eller att han har gjort ett dåligt jobb och hamnat där. Utan jag tror väl att helhetsintrycket av honom har gjort att Pittsburgh ser väldigt, väldigt mycket i honom. Ja, på den posten är nu och även de poster han har haft tidigare. Och så där. Det är
vi får hoppas han blir kvar. Vem blir första svenska huvudtränare i NHL?
Oj, den var jobbig.
Ska jag ta den först,
ja,
eller?
Ja, ta den först du då.
Ja, jag fortsätter att spinna på Alvin-spåret då, och den här underbara rubriken som Mittmedia körde, Alvin och gänget. Mm. I Alvins bekantskapskrets så finns Johan Hedberg. Han har varit i Pittsburgh, han gör det bra i Mora. Jag säger att Johan Hedberg är huvudtränare för Pittsburgh om 3 år.
Ja, jag får väl klämma till med Rickard Grönborg ändå.
Okay,
jag tror att han har sånt inte, driv att komma dit. Ja. Jag vet inte hur... Ja, klart Johan Hedberg vill säkert vara NHL-tränare. Men jag tror också att han är väldigt nöjd med att vara på hemmaplan och jobba i en mindre organisation. Men det är klart, det kanske finns där någonstans i bakhuvudet. Men just Grönborg vill ju inget hellre än att komma dit. Och det kan mycket väl vara att det gör det som är det som tar honom dit.
Sen kan det vara väldigt behagligt för honom i Zürich och han har väl förlängt kontraktet om jag minns rätt också där. Så att vi får se om han vågar ge sig ut i NHL-djungeln. Det borde han göra. Jag vet att han har lovat sin fru också att flytta tillbaka till Nordamerika en dag. Men då måste han också ha någon GM som verkligen tror på honom och liksom kommer valla fram honom. Så vi får se då. Jag vill slå väl vad om en middag. På vår favoritrestaurang där på Västra Järnvägsgatan i Stockholm. Hedberg, då bjuder du. Grönborg, då bjuder jag. Är det deal?
Det är absolut en deal. Får jag nämna Oskarshamn i podden?
Ja, det får du göra.
Kort.
Absolut.
Jag vill bara säga det. Jag tycker Lance Bowman gör...
Du får hälsa hem till mamma också om du vill.
Ja, jag tycker Lance Bowman gör det väldigt, väldigt bra där. Det tror jag är en spelare som kan göra skillnad för det, verkligen. Just hans attityd runt det här också. Jag tycker han utmanar.
De ska in med en supervärvning har de sagt.
De fyller på. Sabolic gjorde ju poäng direkt med en läcker flippmacka här mot Växjö också. Va? Men Boma utmanar faktiskt Everberg lite grann om att vara bäst runt målen i SHL där. Sen tycker jag han har en utstrålning och lite det här som någon att ta rygg på verkligen i ett tufft kvalspel om man hamnar där, eller en tuff slutstrid om man nu klarar innan där. Så det är en väldigt intressant lirare som man har fått in där.
Jag tycker dina ord är ett perfekt sätt att avrunda dagens podd. Tack alla ni som lyssnar och ha en underbar kylslagen vecka nu.